Du har inte tröttnat på de där nötterna?
Nej. Oj, nu tog jag allt. Du fick ingenting.
Nej.
Nej, men man kan ju, en dag kan man ju ta bara cashew. Men den här blandningen är ju... Ja, men halli, hallå, skidsnacks lovers där ute. Välkomna till ännu ett avsnitt av Skidsnack. Och som vanligt så är det jag, Stenqvist. Och jag har faktiskt till och med lyckats återuppliva min kollega Sköld.
Ja.
Har du hämtat dig?
Ja, det är knappt alltså. Tack för återupplivningen.
Ja, back from the dead.
Mitt hjärta har stannat otaliga gånger den här veckan.
Ja.
Bara jag minns tillbaka på den här händelsen så stannar hjärtat.
Det var någon på Instagram som skrev att... Gud, jag sa det. Instagram. Mm.
Vad var det någon som skrev på Instagram?
Instagram. Det låter ju ännu fånigare. Skitsamma. Skrev att... ja, bra. Nu kan ni sluta älta de här silvertårarna för kramer. som vi tydligen sitter och ältar. Well, tack för the support. För nu har vi nya glädje, ja, silvertårar. Det är ju inte bronstårar heller, men tredjeplatstårar.
Ja, och sådana tredjeplatstårar. Ja, det här är det största som har hänt den här säsongen.
Ja.
Släng alla jävla VM-guld i papperskorgen.
Ja.
Det här slår allt.
Ja.
Om ni har sovit under en sten så pratar vi ju givetvis om Jens Burmans tredje plats i fem milen i Engadin.
Mm. Lite respektlöst mot Jonas Sundling kan jag ju lite känna att hon ska slänga sina VM-guld i papperskorgen. Bara för att, men visst, fortsätt.
Ja, nej men jag vet inte om jag någonsin har sett ett så fantastiskt lopp.
Nej.
Taktiskt mastermind, ja. en sån grace,
ja.
Det uppfyllde alla kriterier på vad man kan önska av skidåkning.
Vi hånade ju lite grann hur man ens kommer på tanken att ha en fem mils jaktstart, och så mycket till jaktstart blev det ju aldrig, för Bolsjunov hade ju inte tänkt göra någon Johan Olsson direkt.
Nej, och det visar sig ju precis som vi tänkte att en jaktstart på en fem mil är ju lite poänglöst. För
ja.
Det är ingen som går ut från början och sen tänker att jag ska dra hela biten när det kommer en massa klungor bakifrån.
Nej.
Det hade ju varit vansinnigt.
Ja.
Så det var väl liksom, det var ju som en massstart.
Jag menar, efter två minuter var de väl så här 50 pers i en stor klunga.
Ja.
Typ.
Mm. Och på damsidan var det ju också, ja, Johaug var inte med, så Nej. Då var det ju samma sak där.
Ja, precis. Ja, hade Johan varit med så hade han bara gått ut med en minut och sen bara ökat resten av loppet. Det hade inte spelat någon roll hur stor klunga de hade haft.
Hon hade varvat dem, fast inte ens en varv på den här banan.
Ja, nej, det var ingen varv. Okej, vi kan ju börja med att prata om själva banprofilen. För det var ju, de åkte typ samma bana, förutom att herrarna åkte en snutt längre.
Ja.
Alltså det var ju lite grann som att se ett långloppslopp, eller hur?
Ja.
Det var så här, helikopterbilder och...
Och en skoter som gjorde att man fick yrsel.
Ja.
Den skakade ju så otroligt. Så man låg där nyvaken och såg den här liksom superskakbilden, så fick man ju lite panik. Men...
Och sen sprutade en snö i ansiktet på de här stackars åkarna. Här. Men de valde ändå att lägga sig rakt bakom den.
Ja.
För att få någon form av vindsug.
Mm. Ja, det pratar de väldigt mycket om, det där vindsuget som skoten gav. Men jag vet inte, jag är lite kluven till själva liksom loppet, för det är ju inte jätte, det är inte en jätterolig bana det här.
Nej, det hände ju inte. Det var ju liksom inga, det var två backar på slutet typ. Ja. That was about it. Sen var det ju bara att mata på. Och det blir ju liksom ingenting.
Nej, det är ju så här, på en så här lätt bana som är så här lång, så är det är ju inte jättestor poäng att sitta och engagera sig första tre milen.
Nej.
Det är ju sen det börjar bli lite spännande. Men med detta sagt så fick vi ju en avslutning som hette duga.
Den hette duga. Ja, men det får väl ändå säga att bara det faktumet att Jesse Buris lyckas ställa av Bolsjunov. Han ställer av Kläbo och massor med liksom tunga namn som han ställer av.
Ja, gud ja, det var ju ingen som saknades här direkt.
Nej, men fuck VM, här var ju alla med.
Ja.
Alltså alla de bästa.
Och
det är ju liksom inte som att Norge fick bara ha 5 och Ryssland 4, utan alla var med, och det spelade ingen roll om de hette Jackie Morsken eller Kolonia eller Amundsen.
Mm.
De ställdes av.
De ställdes av. Och jag vill minnas att så sent som förra veckan så yppades orden från ditt håll att nej, men han orkar ju aldrig. Han kommer aldrig orka.
Nej, okej. Okay. Nu ska jag verkligen inte vara sån. Men om det någon gång han ska vara bra i en spurt, så är det när han möter Kryger och Holund. Eller? Men de sämsta spurtarna på touren lyckas han inte spurta ner. Det var ju trist.
Nu var det hårda ord här.
Jag är jublande. Alltså, jag hade sagt till mig själv att vi ska inte ta upp det där. Vi ska inte solka ner den här stora stunden med en sån trivial sak som att han får stryk av 2 icke-spurtare i spurten. Men det hade ju faktiskt lika gärna kunnat bli vinst.
Ja, för det var ju det som gjorde det här så spännande. För om man hade gått lös med Bolsjunov och Kläbo, så hade man ju fattat att han skulle bli trea.
Ja.
Nu var det ju ganska upplagt för att det kan bli vad som helst av det här. Det är ju bara den som råkar ha mest kräm. Och det var ju ingen jätteskillnad. Det var ju bara att, ja, de andra, det är lite några meter.
Ja, men sen var det ju där, det syntes ju väldigt tydligt att han var sugen på den där pallplatsen. För att när han låg där trea, trots att det inte var särskilt långt upp till Holund och Kryger, så kollade han ju bak.
Mm.
Alltså, så här, Kalle Halvarsson kollar bak. Alltså den nivån, liksom hela tiden. Eller som Johan Olsson gjorde i den berömda femmilen. Han kunde ju fan inte sluta kolla bak, fast man bara ville, vilket jag vet för att jag såg nyss en fantastisk NRK-dokumentär som de gjorde om Johan Olssons femmilslopp i Val d'Isère 2009.
Någonting. Mm.
Ni är så jävla länge sedan, ni kan inte vara. Ja, skitsamma. Men i alla fall, där Johan Olsson bara kollar bak och man vill bara kolla fram. Och lite så var ju Burman också, men jag förstår ju att han var väldigt sugen på att säkra pallplatsen, och det gjorde han ju, och då kanske han inte hade just mindsetet på att vara först. Holund och Kryger har ju varit i den här situationen hundratals gånger förut.
Mm.
Inte hundratals, men typ. I alla fall Holund.
Ja.
Ja, i allra högsta grad. Kryger också. De har ju vunnit OS och VM och allt möjligt individuellt. Så att det är klart att de kunde fokusera mer på att vara först över mållinjen.
Ja, men det är intressant när man ser en sån här uppgörelse mellan när det är 3 åkare av samma åkartyp som lyckas med sin grej. För det händer ju inte så ofta. Oftast kommer det ju ett gäng klängåkare och superspurtare och förstör deras chanser på slutet. Men nu var det ju uppenbarligen helt rätt optimerat av Burman, Kryger och Holund här.
Ja.
Och det är så här intressant att se, för hur är det möjligt att de har den här extra kraftväxeln just den där näst sista biten?
Mm.
Det är svårt att begripa sånt här.
Ja, jag menar, normalt sett är det väl, jag menar, det såg vi ju på VM, på skiathlon var det väl, där Bolsjunov fick liksom haka av normen en efter en.
Ja.
Och den sista han haka av var väl just Kryger och Holund.
Mm.
Väl?
Ja, säkert. Ja. Det är så många normen hela tiden.
Iversen fick ju ge sig, och Kläbo fick ge sig, sen kom de tillbaka och sen fick de ge sig igen.
Mm.
Men i de sista backarna inför upploppet kunde han liksom äntligen typ ta dem.
Mm.
Så det var ju, det var väl mer Bolsjunov om man förväntade sig skulle kunna göra det. Inte att Burman, för att det var ju han var ju den som var mest aktiv i den sista backen, kändes det som.
Ja, han la ju in den där avgörande stöten, ja, där. Sen var ju norrmännen något starkare på slutet, men hade han inte lagt in den där, så ja, då hade kanske vi inte fått uppleva det här.
Vi pratar ju om det som att det skulle vara Johan Olssons Valle 5 2013.
Ja.
Det är ju inte riktigt den nivån kanske, men det är ju i alla fall, nu kan man i alla fall se 2013 hända igen i för svensk längdskidåkning på här sidan.
Mm.
För det är väl ungefär då vi hade en individuell jätteframgång sist.
Ja, det här var ju första pallplatsen i en världscuptävling på distans sedan 2018. Då Kalle Halvarsson tog en. Det är ju inte evigheter sedan, men det känns ju som att det var snarare 1988.
Ja. Ja, det gör det verkligen. Ja, men på alla sätt. Och ja, nej, jag tror ju att det är ju en mental spärr förstås. Som
ja,
försvinner.
Det är klart. Nu har han blivit alltså 5-4-3 här de senaste loppen. Mm. Och det är ju en otrolig alltså ett otroligt kvitto på att det ändå finns något där. Man måste ju börja tvivla när man ligger där i tionde platsskiktet i all evighet. Så förhoppningsvis så kan ju det här sporra Burman inför nästa säsong. Och vi
ja,
får
rent
väl
statistiskt så kommer han ju vinna andra distansloppet nu.
Ja, vi mässar lite om det, för det, då blir han tvåa i rucka då, om det följer samma tävlingsordning som det brukar. Och sen brukar det väl vara en tävling i Norge, va? Brukar det vara Lillehammer som tvåa kanske?
Det är ju tydligt att det här med att Norge har lagt ner sina världscuptävlingar, det är ju bara en norsk strategi för att hindra Jens Burman från att liksom ta över distanstronen i världscupen.
Ja, ja det är, men det är mycket talar för det.
Mycket talar för det. Mm. Vilka svin de är.
Ja.
Nej,
men vi får väl hoppas att den här förbannade ryggen inte gör sig påmind igen då, så kan det här kanske bli kul nästa säsong.
Ja, vi får väl ändå säga det. Jens Burman är ju långt ifrån lastgammal. Vi har pratat om Johan Olsson som kanske tog sitt liksom riktiga språng in i världseliten först när han var 27-28 år.
Mm.
Och har varit bra, alltså så här halvbra innan dess. Jens Burman är vadå 26? Senast jag kollade. Om han inte har fyllt nu. Nej, han fyller i augusti. Så att 26 är ju ingen ålder på en häst, och eller ja, det är det ju, men inte på en inte på en längdskidåkare.
På en häst, ja, det är en ganska diger ålder på en häst.
Det är en järvsöfax ålder på en häst.
Mm, det är ingen ålder på en så här, krokodil kan man säga.
Nej, det är
eller sköldpadda.
Eller så är det jättesköldpadda. Galapagos sköldpadda. Ja. Nej, det är ingen ålder på en sån.
Nej, det uttrycket är inte så välkänt, men
varför säger man det, ingen håller på den här? Ja, det, man får nog ta det med en nypa salt. Ja. Salt. det var mycket tok. I alla fall. Så det är väl, han börjar ju snart bli den där åldern när man ska vara som bäst. Eller där man kan vara som bäst. Speciellt om man är mer av en distansspecialist. Han har ju uppenbarligen aldrig varit någon sprintraket. Det är inte så han någonsin kommer vinna några lopp. Men jag hoppas han kan göra, vi som har läst Petters självbiografi, det som är en av de episoderna som etsade sig fast hos mig, var ju när han beskrev dem, det här har jag pratat om i podden förut, men jag tänker på det ofta när man tränar och sådär.
Det är ju ändå 137 avsnittet, så man kan behöva lite recap av tidigare episoder.
Men Petter beskriver i alla fall hur han, och det här är väl i samband med att han, när han också har beskrivit sina oortodoxa hälso- eller kostintag på de här långpassen, som bestod av 8 limpmackor innan träning, 8 limpmackor efter träningen och sen 8 limpmackor efter vilan efter träningen.
Mm.
Så 24 limpmackor om dagen, vilket ju ja, det är fascinerande. Men de träningarna kunde bestå av att han tog rullskidor och sen körde han 3 timmar rullskidor, och efter liksom det här 3-timmarspasset då dundrade han på och körde backintervaller.
Ja.
Eller någon form av intervallträning. Och varför det? Ja, för att han visste att nominella skidåkningen och massstarter kommer innebära att jag kommer att behöva klara av att göra de här rycken efter att ha åkt i 3 timmar. Och det är ju liksom, det är som genialt. Det låter ju vansinnigt, men det är ju genialt, och i sin enkelhet är det ju så här, varför gör inte alla så?
Ja.
Det borde man ju göra. Jag hoppas att Burman gör det. Jag hoppas hela sommaren att de
gör inte alla så. Men det har vi bevisat att inte alla gör så?
Jag har inte frågat.
Nej.
Men de borde ju göra det.
Ja. De borde göra det lika mycket som Ebba Andersson borde träna skidbyte en gång om dagen.
William Porma borde också träna lite skidbyte för övrigt. Ja, nej, men man får, nu, herregud. OS-guld 2022 i stafett, det har vi ju pratat om redan. Det finns ju...
Eller det finns inga hinder.
Det finns inget. Vi har Burman som numera är världsklass. Mm. Han är ju det. Han har ju visat på det här VM:et och avslutningen att han är... Nu är han topp 10 distansåkare i världen.
Mm. Det får man ändå säga.
Det får man säga. Om man kan hålla sig på den nivån, det vet vi inte. Men det senaste halva säsongen så har han ju varit det. Och det har vi inte varit bortkastade med överhuvudtaget. Porma, superung, enorm potential. Mm. Kan också snart vara topp 10 i världen i distans.
Ja.
Och då har vi som sagt 200 olika ryssar och norrmän som man tampas mot. Men det är liksom... Det är fullt realistiskt möjligt att han kan vara det redan nästa år. Och vi har väl trots allt en Kalle Halvarsson.
Som... Har vi?
Jag vet inte, jag antar att vi har det.
Ja, vi har ju det, det har vi.
Vi har.
Frågan är vad vi gör med det havandet. Ja.
Alltså om man bara lyckas undvika bodybuilderträning och... Han hade ju haft sin bästa sommar i sin karriär. Mm. Och så blir det så här.
Ja. Ja, nej, men jag vet inte. Okej, vi får väl räkna med att vi har honom i normal form då.
Precis. Och sen har vi Oskar Svensson som har den här säsongen tagit 2 världscupsegrar. Mm. Det är lätt att glömma det.
Ja.
Han har varit i VM-final igen. Han var i OS-final för 3 år sedan. Nu är han i VM-final i sprint. Han har varit 6:a tror jag väl i ett distanslopp den här säsongen. Gjorde en grym sträcka på VM-stafetten. Så att alltså om inte det här laget ska kunna vara en riktig medaljkandidat på OS nästa år, då hade man inte trott för ett halvår sedan.
Nej, det hade man inte trott för
en månad sedan. Nej. Men nu måste vi verkligen börja ställa de förväntningarna. Vi har ju i väldigt många säsonger nu klagat över den totala bristen på ett slagkraftigt herrlag. Ja. Nu kan vi inte göra det längre.
Nej, men så här, vi får hoppas att coronan lägger sig lite så att vi har råd att ha, eller så att vi kan ha en större stab med. För då skickar vi med en taktisk diktatortränare som får sätta bannor på Oskar Svensson och Kalle Halvarsson.
Ja.
Vi har med någon form av spirituell rådgivare till Kalle Halvarsson så att han kommer i inre lugn.
Ja.
Och någon slags superfysio ryggguru som ser till att inte Burman knäcker ryggen.
Ja.
Och så behöver vi ju en skidbytes nazi också.
Ja, men
håller koll på Porma. Så ja, då jävlar.
Ja, men alltså något av alla dessa liksom 10-tal läger ni ska göra i sommar och i höst och när ni ska ner i Alperna. Släng in ett par timmar skidbytesträning. Det kostar ingenting.
Nej.
Det kostar ingenting. Ni kan göra det efter ert vanliga träningspass.
Ja.
Nu ska vi byta skidor.
Man kan korta av lunchen med 10 minuter. Ja. Innan man äter ett litet mikropass skidbyte.
Precis. Eller innan man ska gå och lägga sig. Man bara, jag går ut och kör 10 minuter skidbyte.
Ja. Jag kan tänka mig att det så här, spelas en del tv-spel på hotellrummen. Bland de här. Skippa en kvart tv-spelande. Öva lite skidbyte.
Men jag vill också uppmana att man gör det här i realistisk miljö. Så man kanske kan göra det också i anslutning till efter ett hårt pass.
Mm.
För det här kommer ju ske under stor press, under trötthet och under liksom sådana förhållanden.
Kan man baka in det här i Nordtug-upplägget med långpass, backintervaller och sen avsluta med ett skidbyte?
Ja, och sen 8 nya limpmackor på det.
Mm.
Då är vi hemma. Ja. Herregud, det kanske luktar guld.
Ja, alltså det börjar kännas mer och mer så. Det trodde man inte heller att man skulle säga för en månad sedan.
Nu har vi inte så mycket skidbyten i stafetten vi behöver bekymra oss om.
Nej, det är sant. De får lägga in lite sånt. Men
Ja, herregud. Nej, men Rätansbyn, är det något mer vi behöver liksom, vill vi ha sagt någonting? Vill du ha sagt någonting, Stefan? Det...
Nej, man får väl bara känna att man hoppas att de reser en staty till Jens Burmans ära där, ja, uppe nu. Då kommer i alla fall jag och Val färda till Rätansbyn och knäböja.
Ja. Sen undrar man ju lite grann hur det blev med den där ölen.
Ja, just det. Ja, Burman sa ju i en intervju med Sportbladet att han skulle fira han och Poromaa med, och de skulle unna sig en öl efter.
Mm.
Och då frågade vi, som följdfråga på det, om det bara skulle bli en verkligen. Varpå Burman sa att nej, det säger jag bara för att låta
precis.
Proper.
Det kanske blir två.
Mm.
Ja.
Hur många blev det, tror du?
Jag har ju faktiskt frågat Burman på Instagram, men han har inte svarat.
Okay.
I ett inlägg. Men det är, så det är hörligt i dunkel. Det är ett mysterium.
Mm.
Vi får se.
Tre, tror jag.
Vi får se. Nu ska ju både Burman och Poromaa åka Vålådalsloppet, eller vad de kallar det.
Ja.
Det har ju varit lite inställd, det här Ski Classics-lopp. Så då har de lite så här på en höft skickat in ett nytt svenskt lopp.
Mm.
Istället. Jag såg att Burman hade hoppats att det skulle vara tuffa förhållanden, så att det skulle behöva, att det skulle kunna gynnas att ha fäste. Och då vet jag inte riktigt om vad han tror att han ger sig in i. Det är väl ingen som kommer åka med fäste. Då har de väl inte gjort i Ski Classic på 5-10 år.
De verkar inte gilla det där. Så ja, det kan vara en förödande taktik.
Han kommer se ut som
taktik.
Oscar Svensson i VM-finalen. Fast tvärtom.
Ja.
Nej, Burman.
Eller så startar han en ny återgång till festeran, ja, i Ski Classics.
Det verkar vara för övrigt halva svenska landslaget ska åka det här loppet. Sänds det här på någon tv?
Ja, det sänds väl på den där kanalen, vilka det nu är som sänder Ski Classics.
Ja, jag vet faktiskt inte.
Discovery någonstans.
Det här är ju någon nytt form av lopp. Ja, det kanske är med ändå. Men ja, vi får väl kanske lov att kasta ett öga på långlopps. Det är ju annars förunnat Vasaloppet.
Ja.
Apropå Vasaloppet, Stefan. På söndag 9:00 för alla er där ute, då öppnar anmälan till det 100:e Vasaloppet. Jag har satt ganska mycket press på Sköld om att Skidsnack måste, vi kan inte ha ett 100:e Vasalopp utan Skidsnack på startlinjen.
Men man inte, jag tycker att det skulle gå alldeles utmärkt faktiskt.
Du har inte verkat entusiastisk en enda gång när jag fört det här på tal.
Nej, det är för att entusiasmen är inte speciellt stor.
Nej. Och inte ens nu när det liksom nu pressas i live poddinspelning.
Ja, jag känner väl inte riktigt peppen, men du har några dagar kvar att jobba på det här.
Ja, vi får se. Mm. Det kommer väl vara ett jäkla tryck, så du kan ju alltid skylla på att internet hackar eller någonting just nu. Ja. Så vi får se. Ja, det blir väl Stenqvist som får rodda hem titeln i år igen.
Ja, vi får väl se. Fortsättning följer. Mm.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men innan vi lämnar världscupsavslutningen så får vi väl ändå nämna vår andra succé här. Ebba Andersson, som ju, om man ska vara helt ärlig, var snäppet bättre än Jens Burman. Men försvann lite i in the moment här.
Ja.
Men Ebba blev ju då alltså tvåa och hon tog hem tredje platsen i världscupen.
Mm.
Och det har inte hänt sedan 1988
att en svensk
kvinna hamnar på pallen
i totala världscupen.
Ja.
Nej, det är ju jättestort.
Ja.
Det får ju fundera, hur är det ens möjligt? Vi har ju haft liksom så här Ordina, och vi har haft Charlotte Kalla i 15 år och allt möjligt. Vad har de liksom gjort?
Ja.
Stina Nilsson har varit jättebra sprinter och samtidigt en hyfsad distansåkare, ändå inte kunnat nå högre i totalen. Men det säger ju någonting om hur extremt jämn och bra Ebba har varit. Ändå.
Ja, ja, det är helt otroligt. Hon har ju varit på pallen 10 gånger den här säsongen, och då har det ju inte varit så fruktansvärt många lopp heller. Nej. Eftersom hälften har ställts in, känns det som. Så det man för ändå, hon har ju varit lite så här. Frida Karlsson har ju oftast varit någon placering högre upp och så. Sen har ju hon haft alla sina problem med diverse allt. Så då glömmer man lite hur extremt hög och jämn nivå Ebba ligger på.
Ja. Sen är det ju lite grann för jävligt att det ständigt är en Heidi Weng som vi ska behöva prata om.
Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det.
Det är ändå ganska kul att hon, att det finns någon mer bra tillbaks. Det var ju ändå lite synd att inte Ebba kunde få vinna det här loppet. Men Ebba har ju sällan det som krävs sista kilometern. Hon drar och drar och drar och drar och drar och drar och drar. Hon måste nog i större utsträckning få coachning eller tänka över hur hon ska lägga upp loppen för att kunna vinna. Hon har varit på pallen ungefär 25 gånger i världscupen. Hon har vunnit en gång.
Mm.
Och den gången så var det ju verkligen taktik.
Mm.
Det var ju någon form av taktikseger. Där halva svenska laget, framförallt Linn Svahn, kliver in och försöker störa bort Diggins uppe för Alpe de Chermis.
Vilket också lyckas.
Och det lyckades, och Ebba kunde gå loss och få tillräckligt stor lucka för att Diggins inte skulle kunna masa sig fast i rygg. Men annars så ser det ju, det här är ju ett problem vi har varit inne på med svensk Södergrens-syndromet som var tidigare. Han alltid låg och skulle dra. Och sen sista 2 kilometerna så kom spurtkanonen och bara drog förbi.
Ja.
Och Ebba börjar ju lite grann förvandlas till den personen nu när hon inte lyckas knyta upp säcken, inte ens när Johaug är borta som hon var i helgen.
Ja, sen har ju hon, alltså hon har ju en högre spetsnivå, och på damsidan rycker hon ju från några stycken alltid, så hon har ju ändå pallen i sin hand liksom. Men hon kan ju, hon har ju uppenbarligen svårt att dra det där yttersta, oavsett vem som vinner för veckan, så är det ju inte hon.
Nej, men om man ser liksom pallplatser, och nu har inte jag tagit fram någon procent på det här, men Linn Svahn, ur röven ska jag dra en siffra som jag tänker att hon, när hon, de gångerna hon har varit på pallen så är det väl säkert 95% segrar.
Mm.
Hon är inte 2 eller 3. Hon vinner, eller så ramlar hon, eller så blir hon 28.
Mm.
Ebba har på 25 försök vunnit en gång, vilket gör ju en ytterst dålig vinstprocent. Vadå? 4%. Om min matte inte sviker mig.
Ja, jag tänker inte utmana dig i den just nu.
Nej, men så det är ju en jättedålig vinstprocent på de gångerna hon har varit på pallen. Så hon gör ju någonting fel. Linn Svahn gör ju något annat. Hon gör ju någonting rätt.
Mm.
Och det där handlar ju nästan bara om psyke.
Ja.
Det handlar inte om att ha dagen. Nu ska ju till Ebbas försvar säga att många gånger av de här pallplatserna så är hon ju oceaner av tid bakom Johaug. Och det är ju sådär, det går inte att göra någonting åt. Du kan inte bara mindsetta dig till att vara bättre än Johaug.
Nej, men hon kanske också ska gå in på den här Nordtug ryck i backe med intervall träningsmetoden.
Ja, men det är ju en den här Burman-fartökningen som vi såg då i helgen. Det är där som Ebba inte har riktigt klarat av alla gånger.
Mm.
Så det är väl där finns väl en jätteutvecklingspotential. Sen är ju Ebba också bara 24 år, så att hon ska inte vara som allra bäst. Det är ju inget konstigt alls.
Nej.
Det är ju helt sjukt att hon redan har varit på pallen 25 gånger i världscupen.
Ja, hon jobbar på väldigt bra för att ta in statistiken på, ja, men just Heidi Weng. Hon har ju då varit på pallen 100 gånger.
Ja.
Vilket ju också är en helt sanslös siffra. Men hon har ju också hållit på sen kejsar Augustus tid.
Ja, det har hon. Men, och hon var ju exakt i den situationen som Ebba är i. Det här var väl bara några år sedan vi rapporterade om Wengs osannolika streak på att inte vinna.
Ja.
hon hade väl också så här 70 pallplatser innan hon vann. Typ. Så att det är ju, ja, det är ju en, det är också en sån där mental spärr. Då tänkte man att när Ebba skulle klara av sin första världscupseger att det skulle bara kunna rassla på. Men Weng har ju också kommit över den mentala spärren, så att det var ju synd att hon skulle vara här och lyckas vinna. Men Ebba, ja, det känns inte som man behöver stressa upp sig.
Nej.
Över det. Hon har ju typ 10 år kvar.
Ja, hon har ju lite tid på sig. På tal om det, vi har ju varit inne på det här tidigare att eller på tal om det. Det var inte alls på tal om det. Det var på tal om något annat. Det är en väldigt konstig övergång.
På tal om något helt annat.
Ja. Nej, men vi har ju pratat tidigare om att hur Johaug har kunnat lägga på samma nivå i all evighet och aldrig ens haft en liten infektion eller stukning. Mm. Men nu verkar det ha hänt.
Ja.
Nu har hon ju fått någon form av handledsproblem och det var därför hon inte ställde upp i världscupavslutningen här. Är det nu det händer? Börjar Johaugs ålderskrämpor komma?
Ja, man hoppas. Nej, det känns ju väldigt ogint att önska någon olycka på något vis. Men det är väl, någon gång måste väl också en sån person få drabbas av någon skada. Allt annat hade varit helt jäkla orimligt.
Ja. Jo, det känns ju lite så det är väl, men det känns så konstigt när det väl händer, för man har ju aldrig.
Ja, nej, jag skuttade till i soffan när jag fick någon flash om att Johan skulle missa. Det känns inte som något hon gör.
Nej.
Överhuvudtaget. Och det var ju också då förstås väldigt tråkigt att Frida behövde kasta in handduken innan det ens blev någon lopp, för att hon hade ju också kunnat hon hade haft större möjlighet att knäcka Weng till exempel. Tänker man. Men nej, jag tror inte att vi ska tro att Johaug nu kommer gå in i någon form av jobbig skadeperiod.
Vem vet?
Men å andra sidan, med den hon har ju den åkstilen som hon har med den här högfrekvens åkstilen. Det här skulle vi haft doktor Letsum att reda ut, men man borde ju vara lite mer skadebenägen när man har den typen av stil jämfört med de som kanske har en lugnare åkstil eller liksom längre och alltså färre BPMs liksom.
Ja, alltså om jag hade åkt så här hade jag haft max en halv arm och ett halvt ben kvar.
Ja, så det är lite konstigt att hon inte har, men samtidigt så har hon ju så här 20 år av elitträning i sig i princip, så att det har väl ändå byggts upp en viss kapacitet att motstå den förslitningen eller att kunna hantera den.
Ja, fast å andra sidan, jag vet inte, nu är väl det kanske lite mer belastande på ett annat sätt, men jag menar Susanna Kallur, om man ska dra ett exempel, hon var ju extremt skadedrabbad under halva sin karriär och är ju mer eller mindre en Robocop.
Men det är ju också, ja, men det går inte att jämföra. Det är ju vad är det för sport? Springa jättefort och ryckigt och hoppa över små jävla häckar samtidigt.
Ja, det är en onaturlig sport.
Att man någon säga. Överhuvudtaget överlever den är ju obegripligt.
Ja.
Och alla sådana här längdhopp och höjdhopp och så här ryckiga sporter, det är klart som fan de skalas hela tiden. Det här är ju liksom ändå lång, det är ju rena liksom rena snigelsporten i jämförelse.
Ja, det är ju kanske aningen mer skonsamt. Men,
precis, och bara jämfört med löpning. Löpning är ju extremt mycket mer belastande.
Ja, men hur mycket löper inte alla de här dårarna?
Jo, men de löper ju på myrar, du vet. Det är väl otroligt skonsamt.
Ja, men det finns många farliga rötter att snubbla på och sånt.
Jag frågar bara halva svenska landslaget förra året. Det var ju skadebonanza där i somras.
Ja, det kanske är för att de leker någon form av sådär blindlöpning och få springa med ögonbindel backar full med sten och så.
Nej, det får vi också ordinera. Det är enbart jäkla mosslöpning som gäller. Man ska sjunka ner 30 centimeter i varje steg och man ska få springa i svenska landslaget.
annars är backintervaller på en någon form av myrhöjd.
Jag vet inte om myror i sin natur riktigt är så, att de har så mycket höjder i sig.
Man kan bygga upp en artificiell myrhöjd.
Jag tror inte du riktigt förstår hur myror fungerar, Stefan. Men jag tror vi kan släppa det.
Jag säger som jag alltid brukar säga kring såna här grejer. Ja. Kan man åka till månen borde man kunna bygga en myrhöjd.
Ja. Ja, du har sant. Du har helt rätt.
Ja.
Get on it, scientists.
Ja, det kan generera många guldmedalj till Sverige, så incitament finns ju.
Ja. Ja. Genialt. Mm.
Men ja, vi har ju, det är ju lite konstigt där, för nu är världscupsäsongen slut.
Mm.
Det bara blev ju lite grann, och man visste hur det skulle gå innan. För det var ju redan klart att Diggins och Bolsjunov skulle vinna. Men det känns ändå lite så här, bara, jaha, ja.
Ja, det är lite av en tomhet.
Ja.
Apropå Bolsjunov och Diggins där. Att det var, nu tänkte jag säga Majdic igen. Jag är jäkla inne på Majdic. Jag vet inte vad det är med Majdic som har etsat sig fast.
Ja, nej, jag vet inte heller.
Men jag menar förstås Lampic. Hon vann sprintkuppen.
Mm.
Var inte det lite så här, jaha.
Ja.
Visst, hon har ju varit bra hela tiden. Men har inte Sverige varit jättebra hela tiden? Varför vann inte Lindsvan?
Ja, vi stod över någon världscuphelg och så var det inte så många lopp totalt, och Lampic har väl ändå varit på pallen typ hela tiden, så det räckte väl.
Ja, det är väl det. Men det var lite av en besvikelse. Man brukar, nu såg jag att Sverige vann det här bästa landslaget på damsidan.
Mm.
Och, men det är ju en tävling som ingen har hört talas om.
Ja, det är väl lite, vad är det för pris?
Ja. Det är som något jäkla tröstpris. Och det måste ju vara så att Norge har vunnit den där på dam- och herrsidan senaste... Ja, men sen vad var det du sa?
Kejsar Augustus.
Kejsar Augustus, ja. Sen Hedenhös.
Ja.
Om man nu ska dra en sån parallell. Det blir ingen, kan det vara något annat land som någonsin har vunnit den? Men, så det kanske är historiskt, det vi har gjort.
Ja, förmodligen.
Så nu ska vi lyfta den här lagtävlingen till skyarna.
Ja. Ja, men kul. Då tar vi med oss det till nästa säsong.
Nej, men det är ganska absurt. Vad är det nu, mars, april, maj? Ja, det är ju mer än ett halvår innan det är världscup igen.
Ja.
Det känns ju otroligt tomt.
Ja. Men det är tur att vi i alla fall har något glädjeämne kvar här. Vi ska bara ta en liten andningspaus först, så ska vi gå in på detta.
Oj.
Ja. Det jag talar om är ju givetvis... skidskytte världscupens avslutning, och där får vi ju det stora dramat som vi har, eller dramat, jag vet inte om det är ett drama.
Men, det är ett drama.
Ja, dramat som vi har önskat oss hela säsongen.
Ja, har vi det verkligen?
Ja, men det har vi.
Jag står fast vid det jag skrev till dig när jag skickade skärmdump på beskedet.
Ja.
Nu har jag sagt A.
Mm.
Men det här är ju inte vad jag önskar, det här är vad jag befarar. Att det här kommer bli en shitshow.
Varför tror du det?
Ja.
För er som återigen har sovit under en sten, så gör ju Stina Nilsson då världscupdebut i Östersund.
Innan vi går in på den, vi måste väl kunna kanske lägga upp en varning här, att nu ska skidsnack prata skidskytte. Något som uppenbarligen övergår vår kompetens fullständigt.
Ja. Det är mycket som övergår vår kompetens fullständigt, kan man hävda.
Ja. Vi har tydligen skaffat det här är någon form av, det kommer utvecklas i en mediebeef.
Ja.
Vi fick ett ganska uppsträckande DM på Insta här av skidskyttekommentatorn Ola Brännholm.
Mm.
Han är inte ett fan.
Nej, tydligen inte.
Nej. För det första så hakade han upp sig på att vi hade kallat honom, det var ju något sammanhang jag klagade på något han hade gjort, jag tror det var när det var VM, och han började yra om totala världscupen och Hanna Öberg, hon hade tagit medalj. Jag tyckte, men fokusera på en medalj, vem bryr sig om totala världscupen? Liksom lite fokus här. tidigare har jag väl kanske också, jag har varit lite gnällig, har gnällt på hans omotiverade skratt hela tiden. Man skrattar åt Björn Färg. Han har svårt att hålla sig för skratt när Björn Färg skämtar. Och det blir så här pajig tv.
Kommer från han som anklagas för att ha ett fake skratt här.
Ja, hela tiden.
Bergslagen killen tror jag han kallades för.
Ja, precis. Det, ja. Som har ett fake. Tack. Ja, och då har jag liksom, jag vet nog om Ola ens har hört att jag har klagat på hans pajiga skratt i tv.
Så nu kastar du bensin på elden här.
Det var inte meningen, men jag tänkte det kanske är därför han är lite extra bitter på oss i alla fall. Men så här skriver han i alla fall. Ni killgissar extremt och låter allmänt nedvärderande generellt.
Killgissar absolut. Ja. Det säger vi inte emot här.
Nej. Allmänt nedvärderande generellt.
Ja, det...
Jag tycker det är hårda ord.
Ja, kom si, kom så här, säger jag.
Och sen, här liksom bitterheten når sin klimax. Vilket förvisso gäller alla längdvurmare som stör sig på att lillebror har blivit mer poppis.
Mm. Är det sant, verkligen?
Jag vet inte. Alltså...
Det är ju mycket att SVT vill få det att låta som att skidskytte har blivit mer poppis eftersom det är fortfarande deras grej.
Ja, men alltså skidsnack har ju ändå funnits i 7 år nu.
Mm.
Och vi har väl pratat skidskytte sedan dag 1.
Ja.
Vill jag minnas.
Ja, absolut. Jag minns när vi skulle starta den här podden så pratade vi om att vi skulle starta en skidskyttepodd.
Var det så?
Ja, det var de första trevande planeringsmötena där.
Okej. Okay. Ja, men...
Sen råkade det bli lite längd också.
Ja. Lite så här på en höft.
På en höft, ja.
Ja, nej, men det slutar inte där. Sen påstår han att det är helt okej, såklart. För det lät ju inte som att det var helt okej.
Nej, inte helt och hållet okej.
Jag tycker att se emot sig själv lite grann. Ja. Men ibland blir det grova övertramp.
Ja.
Som att småskoja om att skidskyttegevär kan vara dödande. Ja, det kan det. Det finns tyvärr tragiska... Här tycker jag att Ola... är en sån där person som inte riktigt förstår att jo, man får skämta om allt. Det finns personer på internet, så kallade Karens kan vi kalla dem, skulle man sagt i USA, som tycker att ja, men man kan faktiskt inte skämta om cancer. Min mamma gick bort i cancer. Eller man kan faktiskt inte skämta om Alzheimers. Min man har Alzheimers. Och det där är en premiss. Den är bara fel.
Ja, det försätter ju en i ett extremt svårt läge, för då kan man ju inte skämta om någonting.
Då kan man inte skämta om någonting. Så påståendet om att man inte kan skämta om skidskyttevärde skulle kunna vara dödande. Tyvärr, man kan faktiskt det. Trots att det har hänt en allvarlig sak med en skidskyttevärde en gång i tiden, så går det att skämta med det. Och det här är något som jag tycker alla behöver höra. Inte bara Ola Brännholm, men i synnerhet Ola Brännholm.
Ja.
Man kan skämta om något trots att det har hänt någonting allvarligt om den saken tidigare. Det går.
Ja, jag har faktiskt lite svårt att tro att någon ska ta illa upp också av att vi oroar oss för att Hanna Öberg ska bli ihjälskjuten av ukrainska skidskyttelandslaget.
Men det betyder också att man kan skämta om AIDS, man kan skämta om krig, man kan skämta om cancer, man kan skämta om döda barn. Man kan skämta om allting nästan.
Ja.
Om man gör det på rätt sätt. Så bara för att det har hänt någonting hemskt kopplat till det, så betyder det diskvalificeras inte möjligheten att skämta. Och det är något som alla borde ta med sig.
Mm.
Nu går vi vidare.
Fina ord där.
Ja. Och sen var det lite om saker som vi hade haft fel med, men jag tror inte ens vi hade pratat om det. Så det var nog bara något som togs med i all hast. Sen kommer vi till när det blir riktigt klappa på huvudet. Här ska vi trycka till dem ordentligt. Vill ni prata seriöst om skidskytte någon gång och kanske få lite bättre grundkoll, så ställer jag upp. Alltså som ren research. Och jag lovar, Ola, om vi vill ha research så ska jag kontakta dig och be om numret till Christer Ulf Båge direkt.
Burn,
ja. It's funny because it's true.
Ja. Ja, men ja, spännande med läsare feedback. Lyssnar feedback.
Nej. förlåt om vi hängde ut det här, men det här, det måste man ändå räkna med när man kontaktar Skidsnack. Så kan det bli.
Mm.
Nu ska vi ändå försöka prata lite skidskytte dessutom.
Ja. Och Stina, vi ska killgissa lite.
Det ska vi verkligen göra. Mm. Och, men min farhåga att det skulle bli en shitshow av det är väl mest baserat på allt hon har gjort den här säsongen.
Ja, men jag tror så här. Nu jag är så full av glädje och framtidstro efter Burmans succé här.
Mm.
Så jag tror att nu bara till helgen skärper Stina Nilsson till sig och allt bara klaffar. Det är som att poletten trillar ner.
Ja.
Det här liksom när allt bara, nu förstår jag skidskytte.
Okay. Som att hon går in i någon form av trans...
Hon kommer glida in där på vallen och bara liksom, jaha, det är så man gör.
Ja.
Alltså det är någon liten så här, någon grej som bara, jaha, men det, man ska lägga det här spännet hitåt.
Ja.
Det är någon så här liten sista detaljen som... som behöver stämma.
Jag vet inte, jag tycker inte man har fått sett något rörligt material på Stinas typ 10 senaste lopp.
Nej, det är ju lite si och så med det där från IBU-kuppen att få tillgång till.
För det var ju någon så här hittepå-tävling i Sverige.
Mm.
Någon de hade där hon var med.
Hittepå-tävling som vi sände själva här på Sportbladet.
Just det, förlåt.
Judas.
Nej, det var någon jätteviktig tävling som vi sände på Sportbladet. Du kanske exakt vet vad det var för typ av tävling. Mm.
Jo, det vet jag, men jag minns inte namnet på den nu. Så strunt samma.
Ja. Nej, men så man vill gärna se, för det vi har sett av henne tidigare, det är ju att man, det ser ju bara för att man jämför med de som har hållit på med det hela sina liv, alltså han har övre typerna, så ser du liksom så här taffligt och hafsigt ut. Det finns inte det här flowet. Och jag menar, samtidigt så förstår man ju att skulle man ge sig på det själv, så skulle det ju se ut som Papphammar.
Mm, minst sagt.
Ja, så här, men alltså, det får man väl ändå vara ödmjuk att säga. Alltså nivån mellan Stina och Hanna Öberg och mellan Stina och Skidsnack i hur det skulle se ut, det är ju liksom...
Ja, vi har ju pratat om det här att vi gärna skulle testa skidskytte någon gång. Så om ni har en skidskyttearena där ute, så hör av er till oss. Så vi kommer gärna och skjuter lite.
Ja, verkligen. Säg inte för mycket nu. Tänk om någon i skidskytte Sverige skulle råka lyssna på det här.
Ja, nej, det är ju osannolikt. Men...
Då skulle vi behöva liksom ta på oss kroppsstrumpor.
Ja.
Ja, och sen skulle man göra en sån där pop så bara vifta geväret med hela. Oj, det var det här vi inte fick prata om.
Ja, Victor vifta nu.
Vifta till mikrofonen.
Ja.
Ja, den är tyvärr, tack och lov, inte skarpad. Nej, men inte vet jag. Senaste tävlingen så hade de väl 3 bom i stå och 4 i ligg. Eller tvärtom.
Ja, men det var innan allt klaffade.
Ja. Ja, jag hoppas verkligen att de kommer gå igenom den här metamorfosen som du drömmer om.
Mm.
Men statistiken talar ju inte för det. Och nu får vi se. Nu har ju hon jättemycket höjt sin åknivå.
Mm.
Vilket är liksom sjukt. Hur gjorde hon det?
Ja, hon kom väl i form helt plötsligt.
Ja, men hon har liksom haft bästa åktid i ett antal lopp efter att hon har varit jättelångt ner på de listorna tidigare. Men hon har väl kanske hittat till en nivå där hon kan känna sig bekväm och ändå komma ner i någon puls. Men det har ju tyvärr haft, verkar som, ganska mycket påverkan på hur hennes träffprocent har varit istället.
Mm.
Det är så få lopp, så det är lite svårt att dra jättestora växlar av.
Mm. Men hon har ju också haft enstaka lopp där det har inte varit mer än 1-2 bom.
Nej, men har hon då samtidigt varit topp i åktid?
Ja, men hon hade ju ett lopp här för någon månad sedan det som stack iväg lite. Så ja, alltså jag sticker ut hakan här. Jag tror det blir världscuppoäng.
Nej, men lägg. Ja. Du vet väl att de är typ 80 personer som kommer åka?
Ja, jag är väl medveten om det. Men jag säger ju det. Jag sticker ut hakan.
Ja, det får man säga.
En utstucken haka. Ska man, det är ju liksom vad det är.
Ja.
Det är liksom kroppsdel som bara liksom skjuter ut från ansiktet.
Ja, jag förstår. Ja, nej, tyvärr, så jag önskar att jag kunde andas denna optimism.
Mm.
Men det kan jag inte. Det skulle inte ligga, det ligger inte i min natur.
Frammana din inre Burman här så.
Ja. Mm. Visst. Jag hoppas verkligen att hon skulle kunna göra det. Redan när ni lyssnar på det här, om ni är morgonpigga, så är det bara timmar kvar till loppet. För att jag tror att damernas sprint skulle vara typ 12.30 på fredagen, när detta avsnitt ska landa i poddhyllorna. Säger man så?
Nej, det gör man inte. Nej, men visst.
När de når era, när det plingar till era mobiler och ni ser att ett nytt skidsnack har träffat rätt, får vi hoppas att Stina träffar rätt. Men jag tror tyvärr inte det. Jag tror att hon kommer dundra in en 2 bom i ligg och 3 i stå, och så var den dagen förstörd.
Våga dröm.
Ja, verkligen, jag drömmer. Men tyvärr tror jag inte att, om hon är så typ skjuter fullt, så kommer hon inte kunna vara topp 30. Det är ju tyvärr den bittra sanningen just nu. Hon behöver mer tid.
Ja. Man tjänar inget på att vara en dysterkvist här.
Nej,
i världen.
Men alltså, det här, man tjänar väl ingenting på att vara så här orimligt leva i någon drömvärld heller, eller gör man?
Kanske inte, men man får ha trevligt en stund i alla fall. Ja. Så här på förhand.
Nej, vi får se. Annars har ju vi ett svenskt landslag som är i någon form av superform, i alla fall stafettmässigt.
Ja, jag tror att man får liksom ge Mona Mayhem en ordinarie plats i tränarstäben.
Ja.
Ja, halva tränarkåren, eller i alla fall någon där, jag vet inte hur det,
ja, det var väl någon.
Men lyckades ju få corona där senaste tävlingshelgen, så då isolerade de hela tränarteamet. Sen vet jag inte om det blev konstaterat eller inte, men Mona Mayhem och Gabriel Stegmeier med flera kanske fick ju då kliva in och agera tränare.
Precis, fick det här stötta under inskjutningar och grejer, och det var ju liksom... Det var ju en enorm succé.
Ja.
Vi vinner singelmixstafetten och kommer, vadå, tvåa i mixstafetten.
Ja, två eller tre, jag minns inte nu. Men det var ju pall i alla fall.
Pall, precis.
Och ja, nej, men det är ju en otroligt bra tränardebut.
Ja.
Nu ger vi all cred till Mona här, känner jag.
Mona Mayhem for the win, ja. Fast man vill ju inte gärna bli av med Mona. Man vill ju ha hennes intervjuer efter loppen också som åkare.
Tänk, alltså,
för det finns ju
tränarna som... gör ju otroligt mycket intervjuer.
Ja, i och för sig. Hon ska vara en sån där som kommenterar skytten hela tiden. Då får man ju se henne i tv jämt.
Ja,
vilken dröm.
Aldrig sluta babbla.
Sagt och, med den mest, så mycket kärlek som det bara går.
Ja.
För att vi älskar ju Mona Mayhems intervjuer.
Mm.
Det är det roligaste som finns.
Ja. Nej, men hon kanske kan ha någon dubbelroll. Åkande tränare.
Ja, verkligen.
Så man brukar ju jobba så i liksom lägre fotbollsdivisioner och så vidare, med spelande tränare och så vidare, eller hur?
Ja. Det är skicka passningen till Skidskytteförbundet. Anställ Mona på heltidsbasis nu. Mm. Annars får väl, jag vet, vi kanske inte behöver sammanfatta skidskyttesäsongen än.
Nej, vi har ju en helg kvar och... Ja, vi har ju podd kvar också.
Vi har poddar kvar och vi har helger kvar, så att vi får väl, men här är, ja, man kommer ju ändå, ja, sitta klistrad för att se Stina. Jag hoppas verkligen att hon inte misslyckas fullständigt.
Ja. Ja, det, man får ju välja och liksom gå in i det med min syn på saken här. Det kan ju i och för sig generera en stor besvikelse också, men det är en risk man får ta.
Mm. Ja, jag önskar jag var lika blåögd och naiv som du, Stefan.
Mm. Ja, nej, men jag vet inte, Viktor. Ska vi kanske knyta ihop den här påsen?
Ja, jag trodde du hade en poetisk afton du ville bjuda.
Ja, men det var precis det jag var på väg. Vi avrundar med en liten dikt.
Ja, härligt. Så ni som inte vill höra kan väl bara stänga av. Resten får lyssna på. Veckans rysspoesi.
Veckans rysspoesi, signerad världsåkaren Ivan Jakimushkin. Vanligtvis summerar folk personliga födelsedagar eller nyår, men skidåkare har en annan rytm i livet, och jag vill göra det mer i slutet av den internationella säsongen. Vad var bra? 2 första platser i allmänhet. Och fjärrskåningar. Ja, inga normer. Men de som vill har ändå fått nog. 2 VM-medalj och en viktig upplevelse som kanske är ännu mer värdefull än. 3 generellt blev definitivt starkare än för ett år sedan. 4 framgångsrikt gick runt alla trudelutter som förekommit precis innan mig. 5 även nya fans dök upp. Vad var inte riktigt bra? VM ville vara starkare och mer självsäkrare. 2 jag lyckades inte alltid fatta rätt beslut under de 3 loppen. Bortkastad nerven och styrka där jag inte gjorde det. Det fanns, inte bara fanns. Loll, ha på fotot med självförtroende och förväntan tittar jag in i det olympiska året där jag ska bli den bästa versionen av mig själv. Och denna säsong ses vi på bästa vägarna i världen på ryska mästerskapen i Tuina.
Ja, det där borde vi ha sparat, det där borde vi ha avrundat hela poddsäsongen med, känner jag nu.
Ja, det skulle kunna summera våran säsong.
Ja, mm. Inte alltid på topp, inte alltid de rätta besluten, men, men vi blickar framåt. Mm.
Inte de bästa, eller se tillbaka på trudelutterna också.
Trudelutterna? Ja. Att det ens med som en tänkbar översättning till något. Trudelutterna?
Ja.
Ja, det är Facebooks översättningsprogram lämnar ju mycket i övrigt att önska kanske. Men utan den hade vi inte varit
vad vi är idag.
Nej.
Men
nej, fantastiskt. Tack Ivan. Man förstår ju vad han syftar på. Han hade ju lite kämpigt VM där, kastade bort ett par guld.
Ja. Kan även säga att de gånger William Poruma nämns i ryska sammanhang så blir han William Färjan.
Ja.
Och Johnny Mäki är Johnny Valmo.
Ja.
Mm. Du, poetiskt då.
Du spanar rysk poesi dagligen. Det hör jag.
Ja, det här var faktiskt ett inspel från en trogen lyssnare som har studerat. Börjat studera rysk poesi.
Jaha. Mm. Vad fint. Tack för den. Det tror jag måste göra att vi får tacka för idag.
Ja, det får vi göra. Och
vi måste hinna säga det. Vi har ju lite olika tävlingar och sammanfatta. Managerligan är ju avgjord, den Aftonbladet Managerligan. Det är ju den andra också. Vi har inte kommit så långt att vi har lyckats samla ihop allt där.
Nej, och Fantasy-ligan, Noah Hoffman-ligan, kommer vi också att gå igenom nästa vecka. Så länge får ni väl
kolla på skidskytte.
Kolla på skidskytte. Ni får risa och rosa oss på skidsnack@aftonbladet.se, på Instagram och Facebook under skidsnack. Så får ni ha det så bra, så hörs vi igen nästa vecka.
Slida in i DM, då kan ni bli uthängda här.
Ja, det blir kul.
Hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.